Välkomna till Släff-podden och vår serie Berättelse från utlandet. Ni var kanske med och lyssnade under förra avsnittet då vi hade en introduktion och berättade om hur evangelieföreningen överhuvudtaget började med eget missionsarbete. Evangelieföreningen, alltså vi, står bakom den här podden, Släff-podden. Men då är det den svenska föreningen, Svenska Lutherska Evangelieföreningen, som förkortas SLEF. Men vi började alltså före den här svenska föreningens tid. Och nu har vi kommit lite framåt i historien och ska fortsätta berätta lite bakgrund innan vi sen småningom börjar samtala med missionärer. Jag som gör den här serien heter Anna Dahlbacka. Jag är mediesekreterare i SLEF och jag hoppas att vi ska kunna väcka intresse för mission genom att berätta om historien och hur det har varit. Vår gäst under förra avsnittet så var Brita Järn och idag så är Brita också med. Välkommen!
Tack!
Vill du ännu presentera dig för dem som inte kommer ihåg från förra avsnittet eller inte lyssnar?
Ja, jag jobbar som missionsledare i SLEF och har också själv varit missionär. Så är det ungefär i korthet.
Ja, och så är du också vår sakkunniga när det gäller missionshistoria.
Det har blivit så, ja.
Det har blivit så. Det här förra avsnittet så samtalade vi om hur det var egentligen före evangelieföreningen grundades. Och det var alltså för 150 år sedan, så tidigare än 150 år. Och sen talade vi lite om att föreningen delades och det blev en svenskspråkig förening då, 1922. Och så slutade vi ungefär där, lite efter 2022. Jag tänkte vi skulle fortsätta där idag. Vi samtalade om att SLEF:s roll i Japanmissionen blev liten. Det var ju Japanmissionen vi talade mycket om förra gången.
Ja, det stämmer.
Åtminstone om man ser till antalet missionärer.
Exakt, ja. Vi brukar väl räkna med totalt 5 finlandssvenska missionärer under Japanmissionstiden som var ju nog lång då jämfört med att bara ha 5 missionärer. Så det var ju från, om man räknar då från SLEF:s grundande, så var det ju från 1922 då till början av 60-talet.
Ja. Ja, precis. Men däremot så fanns det ju nog engagemang på hemmafronten.
Ja, det tycker jag att all forskning visar att den aldrig svek, den här hemmafronten, utan den höll ut.
Ja.
Samla pengar. Och
fast det knappt hade någon att understöda.
Exakt, också ja. De tiderna så fanns det ett oavbrutet understöd.
Ja.
Det var imponerande faktiskt.
Det är nog faktiskt imponerande. Ja. I början av evangelieföreningens missionsarbete i Japan så såg det lovande ut.
Ja, det gick också bra. Om man räknar ända tillbaka till 1900 då det började, så då hade det lätt att få missionärer till Japan, visserligen då finskspråkiga. Och arbetet hade också framgång och de fick församlingar grundade och de fick många barnträdgårdar och byggde någon sorts missionsstation, eller åtminstone köpte det ett hus.
Ja.
Men det var väl kanske just på 1920 och en del av 1930-talet som det var svårt att få missionärer.
Ja, alltså det började gå trögare på något sätt.
Ja.
Kan du förklara ungefär vad som hände?
Ja, egentligen vet jag inte om det finns direkt något svar på varför missionärernas antal minska. Det var bara helt enkelt så att det var en down-period, har jag förstått, den tiden. Men när det gäller arbetet så var det ju nog ganska utmanande för de som var där.
Ja.
En del av dem var nog väldigt trötta och kanske överarbetade och de hade långa perioder på upp till 6 år och kanske 7 år.
Just det.
Utan vila och det, det fanns något visst missmod med i bilden och förstås en del sjukdomar som drabbade dem också. Så att En del av dem så återvände aldrig efter sin första period. Inte kanske bara på grund av det här, men i alla fall lite väl många gjorde det. Men det fanns också då speciellt på finskt håll sådana som var verkliga långtidsmissionärer som åkte ut på många perioder.
Ja.
En av dem var faktiskt finlandssvensk. Det var den här Irene Karén då som vi kanske nämnde i förra avsnittet också. Men hon var ju inte med sin man under alla hans perioder, för hon var med barnen i hemlandet, men hon var ändå många år. Och både då i slutet av 1920-talet några år och sen på nytt i slutet på 1950-talet.
Mm.
Så det, hon var nog en som återkom i alla fall.
Ja, ja. Så det fanns en undantag?
Ja, det kan man säga.
Ja. Men det fanns ändå vissa faktorer som gjorde att den här Japan missionen kändes allt mer främmande för Slefs folk. Och vilka var de här faktorerna?
En faktor var att det var olika uppfattningar om de här insamlade missionsmedlen, hur de skulle användas. Det fanns alltså överenskomna regler mellan finska och svenska föreningen hur man skulle använda medlen. Men sen var det ändå olika uppfattningar i verkligheten. Ja. Och det där tror jag dämpade den där, kanske till och med givaren att samla in pengar också.
Ja. Mm.
Men också hur man skulle använda så var det oklart. Och sen en annan sak så var att man hade mera inspirerande, man nu kan säga, de hade ingen utpekad missionsledare, visserligen på finskt håll heller, men på svenskt håll så fanns det inte i samma mån inspirerade ledare för missionsarbetet som det fanns på finskt håll. Så det inverkar åtminstone. Och sen en sak som jag tror inverkar mycket så var också att man, eftersom man inte hade egna missionärer så ofta, så hade man inte den naturliga kontakten.
Nej, just det.
Till exempel via brev, eller man kunde få via tidningarna brev eller så då. Så det,
ja,
det saknades.
Som man kände,
ja, som man kände. Tror jag inverkar mycket. Men sen spelade det också in att det fanns mera ledare på finskt håll som ivrade för missionen.
Mm.
Det hade som inte riktigt samma person. Person eller möjligheter på svenska sidan. Sen började det ju småningom också spela in att det inte gick lika bra det där arbetet i Japan, och det kanske gjorde att det blev en viss kanske mindre intresse på svenskt håll också att få fram missionärer och så. Sen kom då till på köpet då det här andra världskriget, som också gjorde att det blev jättesvårt i Japan, både för de kristna men också för missionärerna. Mm. Sen småningom sändes ju alla hem till Finland, men efter det så gick det inte att komma tillbaks på samma sätt. Det verkar som att man i Japan hade fått andra tankar, man var mindre välkomnande när det gällde just kristna.
Okay.
Länders insatser och sånt. Och det gjorde att man också upplevde trakasserier och på något sätt en sorts förföljelse.
Mm.
Så det hade inte samma goda välkomnande som man hade haft i början på seklet. Ja, och sen gick det ju så illa att man trodde nog här i Finland i samband med andra världskriget och efter det att Japanmissionen är slut.
Ja.
Ja.
Men det var ju inte riktigt så ändå.
No, det var ju inte riktigt så. Utan,
men nästan.
men det var som man trodde, och man var väldigt pessimistisk då. Men efter andra världskriget så åkte då den här Vihtori Savolainen, som var en finsk missionär, dit. Och han var redan då gammal. Han åkte dit med sin fru för att se hur det var ställt i Japan. Och han märkte ju att det kristnas antal hade ju minskat jättemycket.
Mm.
Och det, många kyrkor var förstörda efter kriget. Och, Det var att samla ihop förkolnade bitar och försöka få igång någonting på nytt.
Tragiskt.
Ja, det var nog säkert jobbigt det. Och inte kom det till samma volym någonsin som det hade varit då i början.
Mm.
Men det hade också politiska orsaker i Japan, det hade inte bara med missionsarbete att göra.
Ja, just det. Men sen så stängdes faktiskt dörren till Japan för Släfs del. Vad var det som hände där då?
Ja, om vi lite stegar tillbaka så var det då så att 1945, alltså efter andra världskriget, så hade Släfs styrelse behandlat det här med missionsarbetet som var pinsamt anspråkslöst. Och man hade antagit en strategi i tre punkter för att uppliva Japan missionsarbete.
Ja.
Första punkten var att man skulle klara av att ekonomiskt understöda en missionär, en av de finska, antar jag. Den andra punkten var då att man skulle få fram en missionär ur sin egen krets.
Ja.
Och det tredje var en egen missionsstation.
Ja.
Sen gick man väldigt målmedvetet in då för att söka en egen missionär faktiskt då. Mm. Och 1948 då, efter 3 år, så identifierar man Gottfrid Söderbacka med fru Gunnel.
Mm.
Och de åkte till Japan då 1952. Och när man ser bilder och läser om det här, så det var nog som en otrolig tacksamhet och uppbackning kring det här.
Ja, det hade varit som ett vakuum.
Ja, exakt. Ja. Ja. Nu hade man då arbetat upp sig och kommit som till skott.
Ja.
Sen begränsar sig Söderbackas insats då till 4 år, och de återvände till Finland 1956 och reste inte ut på nytt.
Mm.
Men samtidigt så fanns det då i Släff ungdomar som hade missionärskallelse. Dit hörde åtminstone Sven Klemets, och jag antar också åtminstone vid den tiden eller lite senare Gustav Norrback.
Mm.
Och de pratade ju med föreståndaren i Släff då och diskuterade det här. Men Släffs styrelse var nog på det att man skulle fortsätta i Japan, trots allt. Och det höll man fast vid. Jag tror att det diskuterades våren 1958 i Släfts styrelse, och då står det i protokollet att man håller fast vid Japanmissionen.
Ja.
Men i början på 1961 så behandlades ärendet på nytt i Släfts styrelse, och då stod det att Japanmissionen inte är kanske så framgångsrik som man skulle vilja, och att det finns svårigheter med våra villiga kandidater som inte är välkomna. Mm. Och i det skedet så sa styrelsen faktiskt att man började blicka åt annat håll, och då nämndes Afrika första gången.
Okej, okay, ja.
Mm. Mm. Men de här villiga kandidaterna så var ju inte präster, så de hade fått som svar då från den japanska kyrkan när styrelsen erbjöd de här släppsvilliga missionärskandidater då att de inte är välkomna, för att de välkomna bara manliga präster.
Just det. Ja, så det skulle ha behövt vara akademiker och prästvilliga.
Ja,
ja. Sven var ju bonde.
Han var bonde, ja.
Ja, jag vet inte, Gustav var lärare.
Ja, men det som var märkligt så var att samma krav ställdes inte på finska evangelieföreningen.
Nej, det var ju lite märkligt.
Ja.
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 Det låter lite skumt.
Mm, det gör det, ja. Men resultatet av allt det där så var att man lämnade Japan småningom. Men det var nog inte så jättelätt för hemmafronten, och inte ens för styrelsen heller att
ja, nu jag kan tänka mig det, att om de har samlat in pengar till och med fast det inte fanns nästan arbete,
ja,
att som då lämnade, så kan ju inte ha varit något lätt. Ja. Ja, jag har förstått också att det var ju inte bara Släfts styrelse som diskuterade den här så kallade missionsfrågan, som den kallades, utan det var ju också fotfolket i föreningen som gjorde det. Och där blev det här missionslägret i Jeppo, eller Jeppo-lägret, så blev betydelsefullt.
Ja, det där första missionslägret i Jeppo hölls 1956. Och när de planerade det här lägret så var den ju nog aktuell, den här frågan om hur man skulle gå vidare med missionsarbete.
Det var alltså samma år som
det var som det kom hem, ja.
Ja.
Men jag tror att det nog på något vis kände av det där att det borde som stimuleras på något vis och diskuteras. Mm. Och det gjorde helt enkelt så det här som planerade programmet då 1956 för Jeppo, att de satte in diskussioner på programmet.
Ja.
Och då fick man frågor att diskutera. Mm. Och där hörde också, eller dit hörde också missionsfrågan så att säga.
Mm.
Och det var ju på den tiden ett ungdomsläger, det här Jeppo-lägret.
Ja.
Så det samlades ju bland hundratals. Det var jättepopulärt och lite väckelse också kan man säga. Så ungdomarna gick nog i främsta ledet när det gällde det här.
Ja.
Att byta missionsfält. Egentligen så var det inte det man gjorde, för man fortsatte med Japan.
Ja.
Man ville inte sluta, men ändå så började man rikta blickarna till Afrika, helt klart.
Ja.
Och de skrev ett brev till styrelsen. Det kom inte direkt från Jeppo-lägret, utan det kom så där strukturellt så kom det via norra kretsens då som skrev ett brev till styrelsen. Så det var ett sätt att påverka styrelsen.
Mm.
Men i det skedet så var ju inte styrelsen då, som jag redan sa, i slutet på 1950-talet då alls intresserad av att börja tänka i några sådana banor. Men småningom hade ju också styrelsen mognat, eller hur man ska säga, ändra åsikt.
Mm, mm.
Och efter det gick det ju jättesnabbt då, när det väl kom igång.
Ja, när det är de här unga som går i bräschen och
ja, det här, så är det nog.
Det är mest radikala, så
ja.
Får de andra följa efter
ja. Och jag tror nog att det som upplevde speciellt de här unga missionärskandidaterna då, att vart skulle de ta vägen? De ville ju absolut resa ut för släpp.
Ja. Men det fanns
ingenting.
Det fanns ingen öppen dörr liksom, för dem inte.
Nej. Så man förstår nog att de var intresserade av att diskutera den här frågan.
Ja, precis. Ja. Nå, det här släpp fick ju sedan faktiskt en konkret kallelse till arbete i Kenya. Det var ju det som sedan blev den här utlösande faktorn. Och vi ska återkomma till det här riktigt snart. Men jag skulle först tänka att vi kan ta lite bakgrund. Det var ju så att SLEF har en vänorganisation, eller vad vi ska kalla, i Sverige. Missionssällskapet Bibeltrogna vänner. De heter idag Evangelisk-Luthersk mission, Bibeltrogna vänner. Men på den här tiden hette Bibeltrogna vänner, så vi talar om BV. Och de hade ju jättelänge arbetat i Etiopien. Men de tvingades ut därifrån på 1930-talet. Och det var då politiska oroligheter, det var italiensk invasion. Och det här BV stod ju släpp väldigt nära då. Och på grund av det här, vad som hände i Etiopien, så kom man sig därför till Kenya. Men så kom det ett världskrig och egentligen så kunde man börja i Kenya med eget arbete som faktiskt riktade sig till kenianerna som målgrupp före 1948. Så det var egentligen en ganska lång paus nu där. Men i alla fall, det kom nu missionärer då som var liksom just utsända till Kenya och inte liksom fått arbeta med Etiopien. Och det var då Martin och Gunborg Lundström. Det här är ju nog som några legender, har jag förstått. Den här Martin Lundström har jag hört talas om.
Ja, han var en väldigt speciell människa som bland annat hade på något sätt insett vissa saker som man nu i efterskott kan tänka att det var ju väldigt förutseende. Till exempel att han köpte in landområdet där nuvarande bibelskolan Matonga bibelskola finns. Han skaffade också en kyrka i Nairobi och allt det här så är ju till jättegod nytta idag.
Mm.
Men jag tror att han aldrig hade någon mandat av sin utsändande organisation att göra de här sakerna.
Nej, just det, det var ganska intressant.
Så det var kontroversiellt nog. Ja. Men han, ja, det var så att på de här ungdomslägren och fester och sånt som ordnades då i Slef, så kallar man ofta på talare från Sverige.
Mm.
Och inte sällan då från bibeltrogna vänner. Så jag antar att det var det här Martin Lundströms besök då i Åvist där i början på 1960-talet, att det skulle ha kunnat vara ett led i den här traditionen att kalla en talare från BV. Och han råkade kanske vara i Sverige då och inte i Kenya, fast han var ju missionär, eller det var missionären nog i Kenya den tiden.
Ja.
Och han har då under det där lägret också säkert, jag antar att han har träffat Sven Clement därför, för det verkar så. Och de har kanske diskuterat då de här frågorna och du vet inte vad de sa, men, men hur som helst så inbjöd han då på stående fot Slef till Kenya.
Ja.
Och han hade ju inte något mandat för det heller. Nej, han var ju bara en vanlig arbetare eller vanlig missionär.
Ja.
Och inte visste ju BVs styrelse eller någon om det heller. Men det följde ju väldigt god jord i Slef. Det upplevdes nog som ett Guds svar på alla böner och all vånda.
Och knappast förstod ju folk heller att han egentligen bara agerar som en egen person.
Jag tror inte att någon förstod det. Och det har nog varit länge så att vi i Slef har trott att han hade någon sorts mandat.
Ja, senare
forskning
visat att det kanske inte var så.
Ja, ända tills vi började se hur det var.
Ja.
Ja, men han skrev sen ett brev samma höst till Slefs styrelse då och fråga om det är aktuellt, att är det på väg. Det var i december 1962 och då behandlade styrelsen det på nytt, och det var i början på 1963 då som man beslöt att man skulle närma sig myndigheterna i Kenya och fråga dem om man kunde få komma dit som missionsorganisation. Och det gjorde man, och det tog nu sin tid, men då hade man också fått råd från Finska missionssällskapet, eller var det från bibeltrogna, men jag kommer inte ihåg. I alla fall hade de fått ett råd i Slef då att någon borde resa dit och rekognosera.
Ja.
Så då beslöt styrelsen då att i första hand föreståndaren, som var Anders Gustav Stjernberg, i andra hand ordförande för styrelsen, som var Håkan Bäck. Nå, det klarnade väldigt snabbt att Anders Gustav Stjernberg var villig att åka, och då fick man också i de samma vevorna till Slef en bankbok som innehöll precis den summa som behövdes för den där resan som föreståndaren skulle göra.
Jag förstår att det tog man ju verkligen som ett
tecken. Ja, det tog man som ett tecken.
Ja.
Så han åkte iväg och träffade ju nog Martin Lundström, och det var ju det här Maragoli-folket som tal om då, som behövde en luthersk mission enligt Lundström. Och de besökte Vasundi, den där blivande församlingen där, eller missionsstationen, vad man ska kalla det.
I Maragoli,
alltså.
Så Maragoli är namnet på folket och språket också.
Ja, Maragoli.
Det brukar man säga det där området där de bodde, men Vasundi var som är den här byn.
Ja, så har jag förstått. Det har faktiskt inte varit dit till Vasundi själv. Men det var nu i alla fall norr om Kisumu på hyfsat nära avstånd som man kunde åka då med bil. Ja, det blev nu i alla fall verklighet då efter det där, och genast när Anders Gustav Stjernberg kom tillbaka så kallades då Gustav och Märta Norrback till missionärer, och de svarade ganska omgående ja på kallelsen. Och de avskildes ju då på hösten och åkte iväg lite senare samma år. Så det var 1963, det är nu då.
Det blir 60 år i år.
Det är 60 år i år. Och jag har nog som kommit till att även om det är 60 år då sedan Kenya-missionen kom igång i Slef, så är det ju kanske framförallt Slefs självständiga egna missionsarbete.
Ja, egentligen, ja.
Ja, som började
som
året.
Började då. Ja. Ja. Börja med Kenya med det utvidgade
systemet. Ja, för att tidigare hade allt missionsarbete man gjorde inte varit självständigt utan man var bunden till finska evangelieföreningen. En sak som spelar in också med den här tveksamheten tror jag hos styrelsen när det gällde Kenya och Afrika så var att det fanns en sorts bestämmelse när man gick in för det här gemensamma missionsarbetet mellan SLEF och den finska evangelieföreningen 1922 och det var att om SLEF skulle öppna ett eget fält så måste finska evangelieföreningen ge grönt ljus.
Jaha.
Och det där har jag sett ibland skrivet att hur gör vi med det? Ja. Ja, man frågar ju inte alls utan man får till
Kenya. Man bara börjar.
Ja.
Just det. Men jag funderar ännu en sak om den här Martin Lundström. Jag har hört om honom att han, alltså han var ju då i västra Kenya bland Kisii-folket. Och där finns ju också en stad än idag som heter Kisii, som är ganska stor nu för tiden, men den är säkert inte lika stor då. Men jag har själv kört genom den där marknaden i Kisii och det är ju massor med folk där. Det är ju mardröm att köra igenom för man är ju så rädd att man ska köra på någon. Och det här... Och jag har hört att han ställde sig på marknaden i Kisii på en trälår och sjöng Jesus för världen.
Ja, så har jag hört också. Ja. Ja, jag tror att det är Rune Inberg som har berättat det.
Just det.
I Sverige.
Alltså sjöng han på svenska?
Eller vad jag tror han? Att han sjöng på svenska, ja. Ja, 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 jag kan inte det detaljerna men jag hörde detsamma.
Ja.
Ja, marknaden var ju nog livspulsen i Afrika. Är det fortfarande så?
Ja.
Det är ju nog där man ska börja.
Ja. Men även om inte förstår svenska så måste han ju nog verkligen ha väckt uppmärksamhet.
Ja,
en vit
ja,
människa som ställer sig
ja,
på en
ja.
låda och sjunger.
Det var nog ett bra dragplåster.
Ja.
Ja.
Nå, hade SLEF likadan taktik sen?
Nej, SLEF gick ju nog som in i det här redan beredda gärningarna kan man säga då i Vasundi och flyttade dit och byggde ett stort hus och man började på men sen blev det konflikter där, speciellt med en infödd ledare där som hade någon egen agenda. Och det ledde nu till och med till det att det blev otryggt att bo där. Så det där var ju på 1964 och då hade också Sven Klemets och Linnea Klemets som också väntade barn flytta in där. Så de hann inte bo där så lång tid förrän de då, kan man säga, tvingades flytta helt enkelt. Men det fanns ju då nog andra uppgifter som de kunde fylla väldigt snabbt, det här Sven Klemets och Gustav Norrback. Så att på något sätt var det väl en gudsledning i allt det där också. Att det började på ett sätt men sen blev det på ett helt annat sätt.
Ja. Precis det. Jag har läst lite historik kring det här, hur det började, det här Kenya-missionsarbetet. Och nu är det ju jätteintressant att läsa det här. Alltså den är verkligen läsvärd, Gustav Norrbacks historik.
Ja.
Och väldigt tänkvärd. Han har nog så mycket bra analyser där, tycker jag. Alltså det var ju inte klokt vad det gick snabbt.
Det var nog det. Och med tanke på hur trögt det hade varit i SLEFs styrelse är det nog märkligt att det faktiskt
liksom spredt på plötsligt.
Ja. Man kan nog nästan se att det fanns ett uppdämt intresse eller behov eller någonting i SLEFs led att komma till skott helt enkelt.
Ja.
Och det där som jag har också brukat fundera på att 1945 då de drog upp den här trestegsstrategin så den sista punkten var ju det här med missionsstation.
Ja.
Och jag tror att det var en dröm som kanske till och med hade funnits före det om att få ha en egen station.
Ja.
Och det därför så var det där med Vasundi så viktigt att de skulle ha ett ställe och de skulle bygga ett hus och det skulle finnas en kyrka. Det var som drömmen på något vis som skulle...
Det blev på något vis att det som inte man lyckades med i Japan då, så det skulle
Ja, att det skulle konkretiseras det där.
Ja.
Väldigt tydligt. Det blev ju sen verklighet i synnerhet med Atema missionsstation då.
Mm. Ja, några år senare.
Några år senare.
Ja. Men nu, Brita, så är du missionsledare i SLEF. Om du skulle ha varit missionsledare på den här tiden, tror du att du skulle ha agerat på samma sätt?
Ja, det är ju nog en intressant fråga. Jag tror åtminstone att vi skulle ha undersökt det som ett nytt fält. Och jag har tagit det på allvar och bett över det. Och jag sett liksom på förutsättningar och möjligheter. Och så, det tycker jag nog, när man arbetar i Guds rike och med mission så kan man inte riktigt utestänga någonting. Man måste nog som vara öppen tills Gud stänger dörren för att på något sätt pröva det. Så att jag tror nog att vi skulle ha tänkt i sådana banor.
Ja, precis. Och sen är det ju lätt att vara efterklok också förstås och tänka att man skulle ha gjort ändå kanske det och det annorlunda. Man vet hur det gick.
Ja.
Men man visste ju inte, varför man hade ju inte den erfarenheten som man har idag.
Nej, och det var nog säkert väldigt svårt det där när det blev problem där i Masundi för SLEFs ledning. Jag har som nästan läst mig till att jag tror att det undanhöll de här svårigheterna för hemmafronten till en början.
Ja.
De har inte hittat så mycket skrivet om det till exempel i sändebudet förrän lite i efterhand. Jag vet inte om det beror på att postgången var väldigt långsam och man inte fick, men och det var ju inte så lång tid heller, några månader kanske som det var frågan om. Så kanske det inte hann med, men det var ju säkert inte så bra nyheter.
Det var kanske lite, det kändes som att man kanske lite ville censurera.
Jag är inte det förvånande om man skulle ha gjort det. Men det kan inte jag bedöma. Men jag har tänkt att det kan inte ha varit så inspirerande nyhet att det blev konflikter.
Nej, precis. Men efter att SLEF öppnade missionsfält i Kenya så har ju SLEF också öppnat ytterligare nya fält. Först var det Estland. Lite annorlunda än de här andra fälten, för det har ju inte varit missionärer på det viset där på plats och så här från Finland. Och sen blev det bibelöversättning, visserligen i Kenya men ändå som ett helt nytt arbete. Och så Främre Asien och Etiopien och nu alldeles nyligen det här satellit-tv-nätverket. Och alla egentligen de här, förutom det här Estland, så har öppnats under din tid.
Ja, det har faktiskt ändrat mycket för... Kenya-missionen som då kom på början av 1960-talet så blev ju väldigt tydlig och fast och i all synnerhet förknippat med SLEF. Det var ju Kenya, allting var Kenya, Kenya syföreningar och det var Kenya-aftnar och det var Kenya-resor och det var allt. Ja. Det var inte missionssyförening utan det var...
Ja.
Så då blev det Kenya för hela slanten och det höll ju på... Kan man nu säga 1900-talet till slut då, innan till exempel bibelöversättningsarbetet kom, men det var också i Kenya som du sa. Det har nog kommit sig antingen så att vi har fått en kallelse utifrån till SLEF som vi har bett över och låtit mogna. Eller så har det kommit via någon missionärs ett missionärsfrö kan man kalla det som har haft någon vision och presenterade och vi har funderat tillsammans och diskuterat och kommit till att ja men det där är ju i enlighet med vad SLEF vill. Till exempel bibelöversättningen var ju en sak för bibeln har ju varit jätteviktig i SLEF hela tiden. Och sen just när det gäller Främre Asien så det är ju där man bör vara i bland alla onådda folk. Och sen det här med SAT-7 så har ju att göra med att man inte slipper överallt med evangeliet utan måste gå omvägar via satelliter och
Ja.
Och digitala system. Och Etiopien kom in i bilden för att vi hade billiga missionärer som inte då exakt passa in i Kenya då.
Mm.
Nu är det i Kenya i alla fall, men, ja. Men i det skedet så fanns ja. Det en kallelse då från Etiopien om, ja. Om en lärare då som vi tyckte att den missionären skulle kunna fylla. Så.
Mm.
Man kan väl säga att man har gått bedjande fram och sen har Gud öppnat dörrar och så har vi fått gå in i den. Jag tänker nog inte att det är jag som är missionsledare, utan det är nog Gud som är missionsledare.
Ja, det är ju bra.
Ja.
Ja, bra tanke. Men ändå, du har ju ändå forskat nu och du har själv erfarenhet från Kenya. Att finns det som erfarenheter från hur det gick till när man öppnade det här fältet i Kenya som du har tagit med dig till det här liksom när det har öppnat andra fält? Och ifall det skulle sen i framtiden bli aktuellt att öppna nya fält, är det som någon lärdom du skulle ta med dig till det? Och tänka att så där ska man göra, men så där ska man inte göra.
Jag tror nog man kan lära sig en hel del, speciellt av den här första Kenya-missionen då. Både om vikten att ha egna missionärer från egna led till exempel, att det är jätteviktigt för understödet. Också att man har en tillräckligt, vad ska man säga, stor hemmafront eller uppbackande hemmafront är jätteviktigt då, och att intresse finns. Jag tror att det är nog en förutsättning för att man ska kunna gå in i någonting så pass helt nytt.
Ja.
Sen det som inte kanske var så lätt för dem som åkte ut var ju att inte fick det ju någon egentlig skolning för sin uppgift. De läste ju språk, visserligen nog väldigt bra och långa språkkurser, men det var ju alltså i Afrika, då var det redan där.
Ja.
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 Så det skulle man ju önska att de skulle ha fått möjlighet till.
Ja, lite bättre förberedelse.
Ja. Och nu var det ju andra tider förstås, också inte visste de väl någonting. Ja, egentligen var ju nog Afrika väldigt på tapeten, tror jag, nyheterna den här tiden i början på 1960-talet. För det var ju,
det var ju, de blev ju självständiga.
Ja, det var nog som aktuellt, ja. men annars så var det väl nog, det var ju nog som att mista folket som for iväg, inte. Kunde man ju påverka den och jättemycket hur det gick för dem. Så det var nog ett imponerande trossteg. Ja, verkligen. Förbönen är viktig. Ja, så nu tycker jag det finns lärdomar där. Sen tycker jag nog det finns lärdomar i alla de här andra öppningarna också som vi har fått. På olika sätt.
Bra. Jag tror vi ska sluta här. Vi kommer att återkomma nästa vecka med ett nytt avsnitt i Släppodden och den här serien. Och då kommer vi att samtala, eller jag kommer att samtala med en riktig pionjär. Så det ser jag jättemycket fram emot. Och det kommer alltså att vara Märta Norrback som är enka efter Gustav Norrback, och Märta och Gustav var de allra första missionärerna som åkte till Kenya från Säff.
Ja, det var det.
Så ni är välkomna tillbaka nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat och tack Brita för att du har medverkat.
Tack. Igen.